Podplay.
I år fyller svensk demokrati 100 år. 1921 kunde kvinnor i Sverige rösta för första gången. Kvinnor och män blev därmed också lika mycket värda för de politiska partierna. Och de röstar olika. Män röstar mer till höger och kvinnor mer vänster. De skillnaderna har aldrig tidigare varit så stora som idag. I Studio DN idag om varför det är så och vad det betyder. Välkommen, jag heter Sanna Thorén Björling. Om det vore val idag och bara männen fick rösta så skulle de konservativa partierna få majoritet och vinna med god marginal. Om kvinnorna däremot fick bestämma så skulle partierna till vänster ta hem valet. Med oss för att prata om det här idag har vi Hans Olsson som är politikreporter på DN. Hej!
Hej, hej!
Du, jag tänkte att vi skulle vänta bara lite med att titta på det här med kön och partisympatier och bara be dig om att ge oss en bild av det politiska landskapet i Sverige idag. Det har ju förändrats rätt så mycket på senare tid. Vilka politiska block eller grupperingar ser vi just nu?
Ja, det har hänt mycket då. Under den här mandatperioden. Det hände mycket förra också, men den här har varit exceptionell på många sätt. Och just nu så ser vi en gruppering på högerkanten. De vill ju inte gärna själva kalla det för ett block, men det är i alla fall partierna som består av Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och så Liberalerna då, som har bytt sida kan man väl säga under mandatperiodens gång.
Hur har de här väljarströmmarna gått? Vad vet vi om det? Lite grovt här. Liksom Sverigedemokraterna till exempel har ju blivit ett mycket större parti sedan de kom in i riksdagen. Varifrån kommer deras väljare och Liberalernas väljare, vart har de tagit vägen?
Ja, Sverigedemokraterna, om man ska prata lite grovt, så har ju de tagit väljare i första hand från två håll. De har tagit från alla håll egentligen, men i första hand från två håll. Och det är ju från manliga socialdemokratiska väljare, alltså LO-väljare helt enkelt, och från Moderaterna. Det är de stora baserna som ligger till grund för SDs framgångar. När det gäller Liberalerna så de har ju haft den olyckliga sitsen att de har tappat åt två håll. De som är socialliberaler har i stor utsträckning gått till centern, medan de som är mer genuint borgerliga så att säga, de har gått till Moderaterna. Så de läcker åt flera håll samtidigt.
Ska vi säga något också om just hur det ser ut där på mitten vänstersidan? För att Centerpartiet har ju på något sätt också förflyttat sig eller stått stilla. Eller hur har de blivit isolerade där i mitten? Eller?
I mittens rike, ja, som de själva har använt som slogan under tidigare år. Centern har ju motvilligt blivit en del av det rödgröna blocket, och det handlar ju om det här olika värderingsskalor som man ofta tar fram inom forskningen just nu, den så kallade Galtanskalan, där de här gröna alternativ och liberala krafterna har hamnat på en sida i politiken och de mer traditionella och konservativa hamnar på den andra sidan. Och där har ju centern tagit väldigt stark ställning för de här frihetliga frågorna och har tagit också en tydlig position när det gäller invandringspolitiken, som gör att de har hamnat i den rödgröna samlingen istället för då tidigare i alliansen med de andra borgerliga partierna.
Okej, du var inne där på migrationsfrågan till exempel. Det är ju lite drygt ett år kvar till valet. Migrationsfrågan brukar ju vara väldigt stor. Det brukar även vara vårdfråga, lag och ordning och lite så. Vad säger undersökningen om det här? Vilka frågor brukar utkristallisera sig som de som väljarna sätter främst?
Ja, där, det har ju varit ganska likartat genom åren här. Att, men det är jobb, ekonomi, välfärd, skola. Den typen av frågor brukar alltid hamna högt på väljarnas dagordning. Det som har hänt nu är ju att trygghetsfrågorna, det vill säga kriminalitet och brottsbekämpning, tillsammans med invandringsfrågorna har väckt mycket större intresse bland väljarna. Och det där har vi ju en stor förklaring till de här mönstren som vi ska prata mer om.
Så vad vet vi då om vilka som prioriterar vilka områden om man tittar just på kön? Alltså vad prioriterar kvinnor och vad placerar män högst? Vilka frågor?
Ja, det blir återigen ganska grovt såklart. Men just invandringsfrågor och kriminalitet, det är traditionellt manliga frågor. Alltså män intresserar sig mer för de frågorna än vad kvinnor gör. Samtidigt så kvinnor intresserar sig mer för välfärdsfrågor. Vad nu det kan bero på. Det finns en del teorier om att många kvinnor har mer kontakt med barnomsorgen. Man jobbar oftare inom offentlig sektor än vad män gör. Det finns en del teorier kring det, men det finns väl inte någon helt klockren förklaring.
Vi ska alldeles strax prata mer om vad de här skillnaderna betyder. Studio DN idag med DNs politikreporter Hans Olsson. Vi pratar om skillnaderna mellan hur kvinnor och män röstar. Så hur skulle ett riksdagsresultat alltså se ut om kvinnor respektive män fick bestämma enligt siffror från Statistiska centralbyrån som har koll på det här?
Ja, jag och min kollega Hans Rosén då gjorde ju en genomgång av SCBs stora partisympatiundersökning och räknade lite på det här hur det ska bli om till exempel bara kvinnor röstade. Då skulle alltså det rödgröna blocket få 212 mandat. Och det är ju en förkrossande majoritet i riksdagen.
Och om männen fick rösta?
Ja, då skulle ju männen, eller då skulle den Moderaterna, KD och SD och L få 203 mandat. Också en tydlig majoritet.
Mm. Av 349 kanske vi ska säga. Då, för tydlighetens
skull. Det kan vi tillägga.
Mm. Den här bilden är ju då inte ny och den är inte heller unik för Sverige. Man kan ju se liknande skillnader i andra länder också. Men den har förstärkts. Du var ju inne lite grann på det där varför kvinnor kanske röstar eller har brytt sig mer om välfärdsfrågor. Men hur brukar man förklara de här skillnaderna?
Ja, men det är ungefär på det sättet som jag sa här tidigare det är sådana frågor som ligger närmare. Alltså om man tittar på hur kvinnor röstar då, så är det sådana frågor som ligger närmare kvinnors vardag på ett generellt plan. Och det är det som då forskningen tror gör att de styrs till de partierna som prioriterar de här frågorna.
Men man kan väl också se en del skillnader i andra frågor, till exempel klimatfrågan brukar väl attrahera kvinnor eller liksom prioriteras högre av kvinnor än av män till exempel.
Absolut, så är det, det stämmer. Och det här har ju inte varit konstant under tid, utan det har ju också varierat mycket inom partierna. Om man tänker till exempel inom socialdemokratin som ju traditionellt har varit ett parti för arbetande män, alltså industriarbetare. Och där har det varit en klar majoritet av män som har röstat på S. De är ju i dagsläget helt dominerade av kvinnor. Alltså en klar majoritet kvinnor som röstar på S.
Mm. Du är inne på det här. De här trenderna har ju förstärkts. Är det fel att säga att det handlar mer om att männen har gått höger ut än att kvinnorna har gått vänster ut? Eller är det en förenkling?
Jag ska inte sätta något betyg på det. Men det är ju det här igen då, vilka frågor som man prioriterar. Utan det är ju snarare värderingar i vissa frågor som man tror har styrt männen höger ut. Snarare än än en ideologisk högersväng så handlar det ju om de enskilda frågor som partierna på högerkanten prioriterar framför de rödgröna. Och då är det ju invandring och kriminalitet där i första hand.
Det finns ju många andra faktorer också. Alltså utbildningsnivå är ju en sån, bostadsort och inkomst och ålder och sådär. Finns det några starka skillnader när man tittar på de parametrarna och vilka partier man väljer som du skulle säga är värda att lyfta fram?
Ja, att kvinnor får har en högre utbildningsnivå anges ju också av forskningen som ett skäl till att det blir på det här sättet. Att man prioriterar andra frågor än invandring och kriminalitet i första hand.
Det känns ju ibland om man tittar på en del andra länder, man ser ju ungefär samma trender i flera andra länder. Jag tänker på till exempel USA också, där man ser många med lägre utbildning som går långt till höger. Och samma sak ser man ju också skillnaden mellan män och kvinnor. Är det elakt att säga att en del män känner sig kanske mer hotade och vill gå tillbaka till någonting som kanske var tidigare, alltså någon slags konservativ hållning, där så pratar i alla fall många av dem som till exempel röstar på Donald Trump, att de längtar tillbaka till någon period när de själva hade kanske större makt. Tror du att man ser det? Ja, vad säger du om den förklaringen?
Ja, den förklaringen finns ju även här i Sverige. Det finns det ju, om än inte alls i samma utsträckning som i USA, som också är ett mycket mer polariserat land på andra sätt. Så, men absolut, det är en förklaring som lyfts fram här också. Jag har ju ingen personlig åsikt i den frågan, men av det jag har inhämtat då från olika artiklar och forskning så finns det ju en sån trend här också.
Vad betyder det här då om man tittar på de politiska partierna? Vad skulle du säga? Det finns ju två bitar här, och det ena är ju vad det betyder för kanske själva politiken som partierna tar fram. Och det andra är ju hur partierna då kommunicerar för att nå väljare, både kanske de som de redan har men också de som de inte har. Om man börjar med politiken, hur skulle du säga att det här påverkar politiken?
Ja, om vi ska ta liksom det största partiet, Socialdemokraterna, så är de är ju knappast missnöjda med att de har så många kvinnor som sympatiserar med dem, utan det ser man ju såklart som positivt. Men om de ska behålla sina höga valresultat så måste de ju även få med sig männen. Och vi har ju sett en omsvängning i invandringsfrågan hos Socialdemokraterna. Den lanserade de ju då inför förra valet och fick ta emot ganska mycket kritik för. Men att de vill vara med i den frågan och visa att de också står för en restriktiv migrationspolitik, det är väldigt tydligt. Men där har de ju bromsats av att de sitter i en regering tillsammans med Miljöpartiet som inte vill ha det på samma sätt som socialdemokratin.
Vad betyder det för hur partierna då försöker nå ut till sina väljare? Vad gör partierna för att nå dem de inte har? Du var inne där på Socialdemokraterna. Vad kan man se något motsvarande då på bland Sverigedemokraterna? De har väl pratat en del om äldrevården till exempel. Eller är det något sätt för att nå kvinnor?
Sverigedemokraterna har deras framgångar bygger ju helt och hållet på deras hållning i invandringsfrågan. Det är nog många som ser Sverigedemokraterna som ett enfrågeparti i stort sett. De försöker ju bredda sig nu, och bland annat då när det gäller pensionerna, där de försöker ta en position och försöker komma in på lite fler områden än vad de har varit tidigare. Och det är nog av flera skäl. Ett är nog att de känner att de har börjat få lite konkurrens i invandringsfrågan från framförallt de Moderaterna och Kristdemokraterna, men också att om de ska lyckas med de ambitioner som de faktiskt har att bli kanske det största partiet i Sverige, så måste de också göra sig trovärdiga i fler frågor än bara en. Och ja, det är en sån rörelse som vi ser nu. Och det säger ju också Richard Jomshof i den här artikeln som partisekreterare Richard Jomshof säger det.
Det du beskriver här är ju en större, allt större skillnad i världssynen, eller vad man ska säga, mellan kvinnor och män. Anses det här vara ett problem att kvinnor och män röstar olika, eller är det bara ett sätt att beskriva verkligheten?
Ja, vi ställer den frågan i artikeln också, och det svar vi får av den forskare vi pratar med där är ju att det går inte att säga att det är ett problem, utan så länge alla frågeställningar finns representerade genom de partier som man kan rösta på, så då är det ju demokrati. Man får ju lägga en röst på de man ligger närmast, så att säga. Så det är problem. Nej, det ser inte jag heller.
Vad tycker du avslutningsvis då? Vad tycker du själv ska bli mest intressant att följa om man tittar på väljarströmmar och vad olika grupper anser vara viktigt? Vad tycker du själv är intressant?
Ja, eftersom det bara är ett år kvar till valet så blir det intressant att se om invandringsfrågan och kriminaliteten kommer fortsätta att dominera så mycket som det har gjort här på senare tid. Jag menar, traditionellt så är det ju jobb, ekonomi, välfärd. Det är ju det som svenska väljare går igång på. Och där är ju både Socialdemokraterna och Moderaterna de starkaste partierna, och så de vill ju gärna ha debatten där också. Men om det fortsätter med kriminalitet och invandring, då kan vi nog se de här förändringarna i väljarströmmarna, att de kommer att hålla i sig ända fram till valet. Och då får vi ytterligare ett nytt politiskt landskap att se fram emot.
Tack ska du ha för att du var med idag, Hans.
Tack själv.
Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmelakai, ljudtekniker Patrik Miesenberger och tekniker Jonas Lindskog, Power Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.